För dig som är ny, och jag tror att det är några som är nya här idag, så heter jag Björn och arbetar som pastor här i Korskyrkan. Så oavsett om du brukar hänga här varje söndag eller om du är ny, så är du hjärtligt välkommen. Vi kommer att fortsätta vår predikoserie idag. Den här hösten, under några veckor, oktober, november, faktiskt 10 söndagar, så läser vi Filipperbrevet. Och jag vill också idag ta dig med till Filipperbrevet. Jag hittade en lapp där hemma som jag tror ett citat på från någon på Örebro teologiska högskola som har sagt att god teologi gör att kyrkan ber sannare, sjunger vackrare och vittnar frimodigare. God teologi gör någonting med oss. Och Paulus, han ger oss god teologi i det här brevet. Och idag så stannar vi upp inför några korta verser som är laddade med mening och innehåll. Och här tänker jag att vi får ta del av god teologi som gör något med vårat hjärta, med vår tillbedjan och vår bön. Så jag tror vi står upp tillsammans och så ska du få läsa med. Och jag fortsätter faktiskt att läsa från den provöversättning som finns ute. 2026 så kommer Nya testamentet att ges ut på en ny översättning. Så följ med i den bibel eller den text som du har. Så läser jag, och vi läser från Filipperbrevet kapitel 2, och ska det stå vers 12 till vers 18. Vi läser från vers 12. Lyssna. Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er räddning. Inte bara som vid min närvaro, utan ännu mer nu i min frånvaro. För det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och handling förverkligar Guds avsikter. Gör allt utan att muttra och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oklanderliga barn, mitt i ett förvrängt och fördärvat släkte, när ni lyser som stjärnor i världen. Då ni håller fast vid livets ord, då kan jag på Kristi dag vara stolt över att inte ha kämpat och strävat förgäves. Nej, även om jag utgjuts som ett dryckesoffer när ni utför er trogna offertjänst, så är jag glad och gläder mig med er alla. På samma sätt ska ni vara glada och glädja er med mig. Herre, tack att vi idag får på nytt stanna upp och läsa en bibeltext. Och nu ber jag att du, helige Ande, skulle leda oss in i Guds närhet. Hjälp oss att uppfatta vad du, Gud, har på hjärtat för oss idag. Det ber vi i ditt namn, Jesus. Amen. Varsågoda och sitt. Därför arbeta med fruktan och bävan på er räddning. Kom igen, vad är det här, kan man ju faktiskt undra. Är det här vad kristen tro handlar om? Plikt och krav, bud och regler, lydnad och underkastelse. Arbeta med fruktan och bävan på er räddning. Är det vad livet med Jesus handlar om? Det var ingen som ropade ja. Ingen ropade nej. Vi fortsätter. Är det slit och släp? Är det vad Paulus säger? Lösryckta verser, enskilda verser, kan ge sken av att det skulle vara ganska tungt. Arbeta med fruktan och bävan på er räddning. Men en grundläggande tolkningsregel, och lyssna nu, det här är värt att ta med sig. Att man inte som van bibelläsare tappar bort, eller att man som ny bibelläsare inte har koll på. En tolkningsregel, det är att vi måste notera det litterära sammanhanget för att kunna ta till oss det enskilda budskapet i verser. Och i det här sammanhanget som vi börjar läsa idag, som börjar med ordet därför, så är det ju supertydligt, eller hur? Att det som Paulus tar upp nu, det länkar tillbaks till det som står tidigare. Därför mina älskade. Ja, men det knyter ju an till det vi läste förra veckan. Det vill säga berättelsen om hur Jesus utgav sig själv. Hur han gick all in för att rädda det som var förlorat. Han vakade inte över sin position utan han valde att avstå från allt och agera som en ödmjuk tjänare. Och det leder till att han till slut frivilligt ger sitt liv för vår och världens frälsning. Därför. En vers från Romarbrevet kastar ljus över det här. Där säger Paulus att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Yes, det är värt ett amen. Medan vi fortfarande var bortvända, ointresserade, då kliver Gud in. Helt utan vår medverkan så agerar han för vårt bästa. Innan du har bett en bön så har Gud brytt sig om dig. Medan vi ännu var syndare så bevisar Gud sin kärlek för oss genom att Jesus dog för vår skull. Och därför, på grund av Jesus självuppoffrande död på korset, på grund av att Jesus är och gör det han gör, så följer två saker. Och tittar man tillbaka så ser man att i vers 9 att det står att därför har också Gud upphöjt honom över allting. När Jesus ödmjukt lyder Guds vilja så leder det inte till hans undergång utan till hans upphöjelse. Gud fadern responderar på det Jesus gör och upphöjer honom. Fadern ger sin respons, men det stannar inte där. Utan i steg 2 så inbjuds också vi att ge vårt gensvar till den himmelens Gud som kommer till vår undsättning. Därför säger Paulus, mina älskade, arbeta med fruktan och bävan på er räddning. Vad innebär det? Arbeta. Några av er vet vad att arbeta betyder, det vet ju nog alla, eller hur? Att arbeta handlar om att anstränga sig för att bidra, hjälpa till, för att göra någonting. Och de verben som står i den här texten, de står alla i andra plural. Det vill säga, arbeta ni med fruktan och bävan. Det är tydligt att det riktar sig till alla. Det syns i den hebreiska texten. Också om man läser på swahili. På svenska kommer det lite bort. Det står alltså inte arbeta du. Utan den här uppmaningen, den ges till hela gänget. Och verbets tempus är sånt att det också anger att det här är ett pågående arbete. Som är tänkt att fortsätta och pågå imorgon och nästa månad. Arbeta i väntan på Jesu återkomst. Och här finns någonting viktigt att snappa upp. Låt oss inte läsa för snabbt så att vi missar det. För det Paulus säger det, mina älskade, vad ni gör tillsammans, det spelar roll. Vad du gör, det är inte oväsentligt. Det gör skillnad om du är med och anstränger dig och bidrar till att hjälpa till. Stå inte bara vid sidan av, kom med. Det är viktigt. Du är viktig. Vi är viktiga för varandra. Vad är det vi ska arbeta med? Opsan. På er räddning, säger Paulus. Hur ska man förstå det? Er räddning. Er frälsning, skriver en del bibelöversättningar. Ordet kan översättas med båda. Att vara frälst är att vara räddad. Det är korrekt att säga att jag är frälst. Jag är räddad. Tack vare det Jesus har gjort för mig genom sin död och sin uppståndelse så är jag frälst. Gud har tagit sig an mig. Men det är också lika korrekt att säga att en dag så kommer jag att bli frälst. Min frälsning kommer att fullbordas och fullkomnas den dagen då Jesus kommer tillbaks. Så vår räddning eller vår frälsning är alltså både ett fullbordat verk. Teologiskt uttryckt så talas vi om vår rättfärdiggörelse. Vi har fått det rätt ställt med Gud. Men vår räddning och frälsning är också en pågående process i oss som troende. Det handlar om vår helgelse. Och budskapet i dagens text är inte att jag måste arbeta och anstränga mig för att Gud ska acceptera mig. Det handlar inte om att jag måste rycka upp mig själv för att förtjäna Guds nåd. Det är inte frälsningen, rättfärdiggörelsen Paulus tar upp, utan helgelsen. Om att jag kan växa, förvandlas som troende. Det kristna livet är inte statiskt, stillastående, utan levande och dynamiskt. Vår och världens frälsning håller på att förverkligas. Vår förvandling pågår. Och där är vår medverkan viktig. Det spelar roll hur du är med. Mina älskade, kom med. Arbeta på vår frälsning. Ditt bidrag är betydelsefullt och du uppmanas av himmelens Gud att inte bara stå vid sidan av utan kom med. Arbeta på er räddning. Och så kommer vers 13 där vi läser: för det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och handling förverkligar Guds avsikter. Vet detta, att Gud verkar i er. Gud vill att vi både ska vilja och kunna göra det goda. Gud vill återskapa vår vilja och vår förmåga att göra hans vilja. Utan Gud så är vi hopplöst förlorade. Men de goda nyheterna är att Gud inte bara finns vid vår sida. Han finns på insidan. Han verkar i oss med sin kärlek. Gud verkar i oss, han verkar i mig och han verkar i dig. Och det Paulus syftar på här, det är ju den helige andes livgivande närvaro i våra hjärtan. Himmelens Gud som är upphöjd överallt har kommit för att han vill finnas hos dig, med dig och i dig. För att du ska kunna göra hans vilja. Och han vill väcka den goda viljan i våra hjärtan. Paulus talar här om vad Gordon Fee uttrycker som God's empowering presence. En katolsk teolog, han uttrycker så här. För det här har vi gemensamt med alla våra trossyskon. Att vår andlighet utvecklas i hjärtat, i vårt allra innersta. Där önskningar, beslut och vilja tar form. Och där vill Gud möta med dig. För att väcka din vilja och ge dig förmågan, kraft, att våga ta steg, om en myrsteg, i den riktning som Gud vill att vi ska vandra. Så våra ansträngningar i tron, vårt arbete, det motiveras utifrån det Gud har gjort för oss. I historien, men också i nuet. Våra handlingar, de motiveras av att vi inser att Jesus har gått före. Han har gjort allt för vår skull. Vägen är öppen och fri. Och vi bjuds med. Tack vare hans död och uppståndelse så är våra villkor i grunden förändrade. Kom med. Men vi motiveras också utav det Gud gör i nuet. Över hur andens livgivande närvaro i mitt hjärta smälter det frusna, värmer det hårda och kalla och gör något med min karaktär. Och vissa av oss har en väldigt gynnsam utgångspunkt och andra av oss, ja, vi startar där vi startar helt enkelt. Vi uppmanas att vara med och arbeta med fruktan och bävan. Och här kan man ju återigen börja fundera på, är det rädsla för en hård och ond Gud som motiverar mig att vara med? Nej, såklart inte. Läser man sammanhanget fattar man att Paulus är inte rädd för Guds straff. Fruktan och bävan, den växer ju på grund av Guds godhet. Och i Bibeln ska inte fruktan tolkas och läsas som rädsla, utan mer som respekt, vördnad. Förra veckan så konstaterade vi hur Paulus talar om att Jesus, han kommer med tröst. Fadern kommer med kärlek och anden drar oss in i gemenskap. Och alla tre handlar med medkänsla och barmhärtighet. Här finns det inte rum för rädsla. Men i Bibeln så är den naturliga reaktionen på Guds närvaro att vi faller ner och tillber. Därför mina älskade, arbeta liksom ni alltid har varit lydiga. Att lyda, det grekiska ordet för att lyda är faktiskt samma ord som kan översättas lyssna. Arbeta liksom ni alltid har lyssnat. Det hänger ihop. Ett genuint lyssnande resulterar också i en handling, i att jag lyder. Den som lyssnar och tar in vad Gud har gjort kommer också med glädje att välja att agera och handla utifrån det. Paulus säger i det fjärde kapitlet, vad ni har lärt och tagit emot, det ska ni också göra. Och då ska fridens Gud vara med er. Och det är värt att notera att den lydnad som Nya testamentet talar om, den motiveras inte av skuldkänslor. Den beror inte på att vi är underlägsna och står i skuld. Nej, trons lydnad, den är glad och självklar. Tacksam. Det finns något naturligt och logiskt i den. Och Kalle Karlstein som var här för några söndagar sedan skriver så här i sin kommentar. I sin bok om Filipperbrevet. Om vårt sätt att tänka och känna får en robust grund i berättelsen om Jesus så kommer vi att börja att tycka att det är självklart att vi ska lyda Gud. Så det Paulus vill hjälpa oss att lyfta blicken och se, det är hur Jesus har gjort allt. Hur Fadern har upphöjt honom och hur vi bjuds med. Inte på grund av plikt och krav, utan detta är en nåd. Så hur lever jag, eller vi, hur lever vi då ut denna tro i vardagen? Hur arbetar vi vår frälsning? Hur gör vi? Här skulle man kunna vänta sig att Paulus skulle måla upp en storslagen vision om hur Guds rike ska förverkligas på jorden. Att han med några liksom fina meningar skulle beskriva hur vi kan bidra till att Guds dröm går i uppfyllelse. Vad ska vi göra? Yes, jag vill vara med. Jag vill också vara med och arbeta på min och världens frälsning. Men vad är det vi läser? Det tar ju nästan lite tvärstopp. Gör allt utan att muttra och tveka. Utan knot och förbehåll, säger Bibel 2000. Without grumbling and arguing. Gör allt utan muttra och tveka och gnälla. Vilka är det som muttrar och tvekar i Bibeln? Fariseerna och de judiska ledarna som finns där omkring Jesus, de muttrar och de tvekar. Och Paulus jämför vid några tillfällen olika församlingsgemenskaper med Israels folk under ökenvandringen. I andra Mosebok i Gamla testamentet så beskrivs hur Gud befriar sitt folk ut ur slaveriet. Och i kapitel 15 i andra Mosebok så kliver Miriam fram och sjunger så här. Jag sjunger till Herrens ära. Han blev min räddning. Han är min Gud. Honom vill jag prisa. Och folket hakar på. Men bara några verser senare i kapitlet som följer så stöter det här befriade folket på både motstånd och svårigheter. Och då börjar man genast att muttra och klaga. Man klagar på Mose och hans ledarskap. De ifrågasätter Gud, Guds närvaro och Guds omsorg. Och anklagelserna haglar och det leder till uppgivenhet och missmod. Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten där vi satt vid köttgrytorna och där brödet räckte. Men ni har fört oss hit för att vi ska svälta ihjäl. Motsatsen till att muttra och tveka, tänker jag, handlar om att leva med någon slags tillit och förtröstan. Såklart så handlar det inte om att vi tyst ska acceptera orättvisor. Att vi inte ska påpeka det som är fel. Det handlar inte om att vi inte ska göra vad vi kan för att ställa till rätta det som behöver korrigeras. Inte alls. Det är inte det Paulus vill säga. Vad han vill säga det är att muttra inte och tveka inte. Försök möta vardagens utmaningar i tron att Gud finns vid din sida. Och att den Gud som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det. Låt den trons tillit och förtröstan bära dig genom dagens utmaningar och bekymmer. Hur lever vi ut vår tro i vardagen? Ja, det är inte enkelt, för vi lever i ett förvrängt, mitt i ett förvrängt och fördärvat släkte. Sådan är den värld som vi lever i. Det är förvrängt och fördärvat. Och lyssna, Bibeln säger att vi också möter på människor som är förvrängda och fördärvade. Det finns sådana i vår närhet. Se upp så att du inte blir som de du umgås med. Kanske att den varningen behöver landa hos någon. Se till att du inte formas av den här världens värderingar och attityder rakt av och fullt ut. Här gäller det att bevara hjärtat. Att arbeta på min frälsning och att jag också behöver öppna mig för den goda heliga ande som vill fylla mitt inre med Guds frid, Guds ljus och Guds kärlek så att inte jag meddras in i den här förvrängda och fördärvade världens sätt och vägar. Att följa Jesus och leva som troende mitt i ett förvrängt och fördärvat släkte är inte enkelt. Men Paulus vill hjälpa oss att lyfta blicken och se att Gud faktiskt verkar i världen och i våra hjärtan. Och Jesus står vid vår sida och han vill hjälpa oss att leva i tillit och förtröstan. Han inbjuder oss att arbeta på vår frälsning, att likt vår mästare besegra det onda med det goda. Och öppna våra hjärtan för den helige ande. Och när vi gör det, när vi bejakar den goda helige ande, då händer något med oss och med mig. Och det märks inte på en gång, men det märks på frukten som växer fram över tid. För andens frukter det är kärlek, glädje och frid. Det är tålamod och vänlighet och godhet. Det är trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Herre Jesus Kristus, förbarma dig över oss. Tack Jesus att du i ditt tålamod aldrig tröttnar på någon enda av oss. Tack att du älskar din kyrka. Och att du inbjuder oss att med dig låta ljus och nåd och liv ifrån himmelen strömma in i den här världen. Tack att vi idag får samlas för att lyssna till ditt ord, men också ta emot dig i brödet och vinet. Amen.